Radio Nolaskogs.
Hej och välkomna till Radio Nolaskogs idag den 15 april. Jag som är er guide eller värd idag på förmiddagen heter Görel Brattström. Och vi ska i en halvannan timme höras och jag har med mig en gäst som heter Ann-Katrin Jonsson. Välkommen Ann-Katrin.
Tack.
Och varför Ann-Katrin är här är för att vi ska prata om skrivandet som process, som fenomen, som funktion. Vad det är för någonting och varför man skriver. När och hur och själva känslan och önskan att uttrycka sig. Vi ska prata lite grann om tankar kring publicering eller om man skriver för skrivbordslådan. Dagböcker och brev skriver vi och självbiografier och promemorior och utredningar. Det finns alla möjliga former av skrivande. Och det är ju det som är det bland det viktigaste. Vi får läsa och lära oss att läsa och skriva i skolan och räkna. Och Ann-Katrin och jag känner varandra därför att vi har i grunden samma profession, vi är sjukgymnaster. Det heter inte det nu för tiden, men vi tänker inte säga vad det heter istället. Och vi är även delegater i samma bokcirkel. Och den här bokcirkeln har en av männen till en av deltagarna döpt till Poetiska klubben. Och det är inte precis vad vi är annat än i Ann-Katrins fall. Så att Ann-Katrin och jag har under åren, vi har pratat väldigt mycket text och böcker och bokstävernas förundliga värld. Så jag hälsar dig väldigt välkommen till Radio Nolaskogs och jag hoppas att du sitter bekvämt.
Ja.
Ja, det är bra. För det kommer att bli ett samtal mellan oss under en stund här nu och jag ska också bara säga att det är även du som har valt musiken.
Mm, det stämmer.
Och då kör vi väl den första låten i det här läget.
Climbing high. because I'm still in love with you. I want to see you dance again because I'm still in love with you. On this harvest
Ja, musiken vi lyssnade på här var Harvest Moon med Neil Young.
Ja, vi fortsätter med vårt samtal om skrivande och vi har tänkt att dela upp det här diskussionen i kapitel. Det är helt följdriktigt kan man tänka sig om man tänker sig hur en bok ser ut. Och vi börjar från början av det skrivande, Ann-Katrin. Och då tänker jag att vi får ju lära oss skriva i skolan, men hur var det för dig? Skrev du redan som liten och innan skolstarten och kunde alfabetet som treåring?
Det vet jag väl inte precis om jag kunde alfabetet som treåring, men det var kul att skriva. Det har jag nog alltid tyckt. Däremot så tyckte jag nog att jag fick en ganska bra upplevelse när jag blev lite äldre och gick på högstadiet och vi skrev en dikt. Vi skrev den utifrån en bild och den bilden som jag hade valt visade en flicka som satt på ett staket och tittade in på en dansbana. Och satt och funderade och tänkte kring det hon såg.
Jag måste fråga, var det en målad bild? Var det ett foto?
Det var ett foto.
Och flickan var inte alls lik någon som du kände igen eller så, utan det var bara en känsla av att det här var något.
Ja, på något sätt så tyckte jag väl om bilden och tyckte kanske att den stämde med mig på något sätt just då. Just det här att iaktta livet. Jag menar, när man är 15-16 år så visar sig livet liksom från andra sidor på något sätt.
Mm, man upptäcker saker och ting som man inte har en aning om och man förstår saker som man inte förstod.
Nej, precis. I alla fall så heter den här dikten Ensam flicka på staket och den uppmärksammades av min lärare som uppmanade mig att skicka in den till radion. Det gjorde inte jag, men den där dikten blev ändå en start på mitt skrivande. Det passade bra att formulera och sätta ord på känslor och tankar som började dyka upp då i mitt huvud. Jag skrev också mycket brev till vänner och även det är ju ett sätt att använda språket. Det är liksom ett sätt att bli förtrogen med språket helt enkelt.
Ja, därför att det finns en mottagare som man vet vem det är.
Mm.
Och man kan känna sig både modig och lite tillbakahållen med vem man skriver till. Men när man är ung så är man ju ofta lite överdriven och man vill liksom testa gränserna för vad som är möjligt i språket och vad som kan tas emot. Så att det är ju spännande att man har haft en brevvän, för att det är också en kommunikation. Annars skrivandet kan ju annars vara en ensam handling.
Absolut.
Men jag tänker på det här att din lärare var så uppmärksam och berömde dig för den här dikten. Kom det som en väldig överraskning? Var hade du inte alls visat någon annan förutom din breven? Alltså, som inte, när man skriver brev till 15-åriga kompisar så får man inte beröm för att man skriver brev som är innehållsrika och värdefulla på det sättet. Men jag tänker, det var ingen annan vuxen som hade sett eller intresserat sig för ditt skrivande?
Nej, inte på det sättet. Det kan jag inte minnas i alla fall, utan jag skrev nog mer för mig själv. Det var nog inte någon vuxen som såg vad jag skrev.
Nej.
Helt enkelt.
Okay.
Det var väl så det var.
Okay. Ja, men det är ju så att man måste tycka att det är roligt med ord. Man måste intressera sig för en text som så småningom får växa ut och bli större och större. Och lämnar mor är rar och får liksom göra en annan, hitta andra egna vägar.
Ooh.
Här lyssnade vi på Million Dollar Bash med Fairport Convention.
Ja, Ann-Katrin, du säger att den här dikten som du skrev i skolan, det var liksom den första, kan man säga, vuxna uppmärksamheten som du fick på att du faktiskt hade en förmåga. Det fanns någonting som du skulle kunna fortsätta med eller som skulle kunna roa dig eller som faktiskt var någonting som du kunde lite bra. Och då undrar jag, föregicks det utav väldigt mycket läsande?
Ja, det gjorde det faktiskt. Jag läste väldigt mycket som barn. Jag fick mitt första lånekort i årskurs 3. Och i och med det så öppnade sig en ny värld för mig. Så jag läste mycket, väldigt mycket. Och mina föräldrar läste för mig innan när jag var liten. Så det gjorde det.
Ja, det är ju bra med lånekort. Mm. Och det är härligt att man kan själv kan gå dit och styra så småningom sin egen önskan. Så att man inte bara blir pådyvlad det som kanske lärarna tycker i skolan eller som föräldrarna tycker är lämpligt. Utan man kan välja själv. Det är en fantastisk tillgång. Men därifrån så har du då sen gått vidare och gjort andra saker. Och då tänker jag, har du hittat andra former sen som vuxen i diktskrivandet?
Ja, som vuxen så börjar jag skriva igen och intressera mig allt mer för både läsande och skrivande. Och började läsa poesi, eller fortsatte läsa poesi egentligen och skriva och experimenterade både med längre dikter och kortdikter och även haikus. Och den här korta diktformen passar mig bra. En haiku är egentligen en japansk diktform. Dikterna är uppbyggda enligt ett särskilt mönster där 5, 7 och 5 stavelser följer på varandra och där det också normalt ingår en beskrivning av årstiden. De här reglerna har blivit mindre stränga med tiden och det är numera vanligt med haiku-liknande dikter som inte nödvändigtvis har exakt antal stavelser och inte heller alltid innehåller en referens till årstiden.
Men haiku, det är en japansk diktform, förstår jag. Skrev Pete Heinen som skrev haiku. Alltså han har gjort väldigt speciella, jag tror att han är en som har gjort väldigt speciella haiku-dikter. Och det är ganska svårt, därför att det, just det här med stavelseuppbyggnaden som du säger har blivit lite upplöst. Men det är liksom väldigt svårt att få till, för det ska vara en knorr också på något sätt. Det förväntas inte att det ska vara någon liten... en liten förvåning på slutet. Det kan handla om naturen som du säger, eller årstiderna, och att det sitter någon liten fågel som låter på något särskilt sätt, och det var inte vad man förväntade sig. Så att på något sätt, på det här väldigt korta koncentrerade, så ska man få in oerhört mycket, vilket gör det så exklusivt.
Ja, det kanske man kan säga. Samtidigt som det är en väldigt kort och liksom sammansatt form, så tycker jag att jag kan uppleva att det finns en stor frihet innanför de här ramarna. Mm. Det är väldigt roligt att hålla på att experimentera och skriva de här kortdikterna.
Mm. Vad roligt. Har du skrivit någon som du skulle kunna tänka dig att du skulle vilja läsa för oss?
Ja, absolut. Jag har i min lilla bok en svit med 3 haiku-dikter. Jag skulle kunna läsa dem.
Gärna.
Jag tror att ni kommer att höra vad de handlar om. I galoppsprånget på skogens mjuka stigar vilar stillheten. I solen blänker din kopparröda hårem och värmer min hand. Det finns ögonblick när vi svävar i språnget och blir helt stilla. Om ni lyssnade här så hörde ni de här ändelserna 5, 7, 5 i varje dikt. Och de här dikterna är ju beskrivningar av en ridtur i skogen på min häst. Jag tycker att haikun eller kortdikten är så bra för att fånga sådana här ögonblick och fånga...
Essensen i någonting väldigt kort egentligen.
Ja, precis.
Jag tänker också när jag hör den där så tänker jag... Nu är haiku japansk, men jag tänker på de kinesiska hästarna. Det finns ju kinesiska året har ju olika djurbilder. Och där finns det ju också hästens år. Där det finns en väldigt speciell kinesisk häst. Och det känner jag när jag läser den där, så tänker jag att hästar ser ju överallt, ser ju likadana ut överallt. Men det är på något sätt, de är målade på ett särskilt sätt. Och just det här med språnget och mossan, tycker jag. Det var kul att du ville läsa den.
Thursday,
in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. Of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. My womb, I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries.
Här lyssnade vi till I Am A Rock med Simon & Garfunkel.
Ja, jag tänker, du är ju en mogen kvinna och har ju hållit på med det här skrivandet under många år. Och man måste väl utvecklas, man måste liksom komma någon vart, man måste få lite respons så att man inte bara sitter och skriver på sin kammare. Då har du gått skrivarkurser. Och det finns ju jättemånga på olika folkhögskolor med olika lärare. Och vad gör man där?
Ja, där gör man ju allt möjligt. Jag har gått ganska många skrivarkurser som du säger, och här i Övik bland annat för Bo R. Holmberg som är vår egen duktiga författare. Där lär man sig mycket om skrivande. De är också ofta upplagda i lektioner och avsnitt så att man tränar på både på dialog och på gestaltning och på att skriva korta, långa texter, dikter och så vidare.
Och gestaltning säger du, det låter som inte som gestaltterapi, men det låter som teater.
Ja, på något sätt kan man väl kanske säga det. Det är väldigt lätt när man börjar skriva, så använder man ofta väldigt mycket adjektiv för att beskriva saker. Om vi säger att vi ska beskriva att Kalle, en person som blev väldigt arg eller är arg, så kan man ju antingen säga att Kalle blev jättearg. Mm. Eller så kan man skriva att Kalle röt till och slog näven i bordet så att alla tystnade. Mm. Och det är en mer gestaltande sätt att skriva på det sättet att du får säkert mer bilder i ditt huvud.
Absolut.
Och det
det verkar dessutom som att man blev mer arg än när han bara var jättearg.
Ja, exakt. Man förstod mer. Ja. Och det är just det här att ge en text liv och att skapa bilder i läsarens huvud som det handlar om. Det här att skriva gestaltande. Så att det finns ju det är ju ett jättestort område att ta del av och som man får liksom komma in i och öva på de här skrivarkurserna.
Men jag förstår att man presenterar också sina texter för de andra deltagarna. Mm. Alltså att det är inte bara att man har en lärare som kommer och ger råd eller tips, utan man får liksom exponera sig själv inför gruppen med det man kommer och få ta emot de synpunkter som uppstår på gott och ont.
Ja, absolut. Så är det ju. Dels är det ju, alltså först och främst är det alldeles nödvändigt att en kunnig person får ta del av ens texter och ge feedback och så. Det är ju nödvändigt. Och man kommer ju att märka där på, om man går skriva kurser, att alla har ju både starka och svaga sidor. Man är ganska duktig på vissa saker och andra måste man utveckla. Och det är också väldigt kul att vara tillsammans och jobba med det här och ta del av varandras texter. Jag tycker det, jag rekommenderar det starkt.
Jag tänker också att det är lite grann som en naturligtvis inte en terapisession på något sätt, men man kommer ju ändå med sig själv och det man har skrivit är någonting man själv har producerat. Det är som när man berättar om sina drömmar, så avslöjar man ju också väldigt mycket om sig själv. Mm. Och det säger ju då de som skriver att nej, men det här är inte självbiografiskt, men man plockar ju sitt eget liv och sina egna historier som man har hört. Så att det måste ju bygga på rätt stort förtroende i en sån här grupp, att man liksom vågar göra det här. Det måste man ju bestämt för redan när man kommer dit. Men sen när det kommer verkligen till kritan, när man säger att varför skrev du så här? Och kan du inte beskriva en förälskelse på ett bättre sätt? Och, alltså det kan vara olika saker och ting som man kan... Så jag tycker det också är modigt att göra det. Men jag förstår att man växer.
Mm, ja, man gör det. Mm. Ja, vi lyssnade på I Won't Back Down av Tom Petty.
Det var en speciell skrivarkurs som du har gått som har lett fram till den här boken som du har skrivit som heter Jag ser dig i Arktis. Och det var ju inte en levande kontakt, i alla fall inte primärt förstår jag, utan det var ju någonting som du hittade på nätet.
Ja, precis. Jag har gått några nätkurser också. Det är ju ett väldigt bra komplement, eller man kan varva skriva kurser med kurser på nätet som fungerar ofta alldeles ypperligt. Jag har gått bland annat en kurs för Johanna Wistrand som hade ett väldigt bra upplägg med lektioner, övningar och feedback också där, både från henne själv och genom att deltagarna läste varandras texter och gav varandra feedback. Sen så deltog jag ju då i en poesikurs på nätet.
Ja, och den... hur hittar du den, tycker jag, som inte kan så väldigt mycket leta på nätet?
Jag sökte.
Poesikurs?
Ja. Typ, okay. Lyrik eller
lyrikkurs. Du visste att det fanns, att du visste att det kunde vara
Nej, finns. Jag sökte och hittade. Sökte och fann.
Sök och finn på nätet heter det.
Den här kursen leddes av en lärare som heter Anna Valdes. Och Anna, hon kommer från Uruguay och kom till Sverige som politisk flykting 1978. Hon har varit verksam här i Sverige som författare och översättare, och hon ledde alltså den här kursen då.
Hon har väl också varit ledarskribent eller skrivit krönikor i Dagens Nyheter under många år.
Ja, det stämmer. Ja,
precis.
Ja, precis. Ja, i alla fall så ledde hon kursen och var en, ja, hon var en engagerad och intresserad lärare, och hon blev en väldig inspiration för mig. Och när vi hade kommit så långt så vi hade liksom börjat känna att men vi gör en liten bok av det här. Vi gör en bok. Då ledde det också till att vi träffades några gånger. Så att vi blev även goda vänner. Det var jag och Anna och en deltagare till i kursen som sågs.
Det var superlärare för vi bara två deltagare
verkligen.
På kursen. Ja.
Verkligen. Det var så kul och så bra. Så vi var både här i Övik tillsammans och planerade och grejade och tittade på dikter och funderade över vilken ordning ska de ligga i och ja, men du vet.
Tog bort några och fick skriva till några.
Ja, ja precis. Och sen så sågs vi också i Stockholm hos henne. Hon var mycket god vän med Birgitta Stenberg, så Birgitta Stenberg fanns också med vid något tillfälle i de här träffarna.
Hade hon också synpunkter?
Ja, lite grann. Hon deltog lite grann och lyssnade på någon dikt och hade någon synpunkt, men det var framförallt Anna som var vår lärare så att säga. Så det var kul och det blev en bok, och det var också en spännande process. Den är lite större än vad man kan tro.
Så jag är glad. Format, illustration, sidantal, kostnad, många olika saker som har betydelse. Men jag måste fråga, den är lite spännande. Den heter Jag ser det i Arktis. Jag är så oerhört alltid intresserad av allting som har med kalla områden och kyla och nord- och sydpolen. Har du varit i Arktis?
Nej, jag har inte varit i Arktis.
Skulle du vilja åka dit?
Ja, det skulle jag vilja göra.
Så det är liksom, det är någonting som du tänker dig som lite grann som en samling, sammanbindande kring den här boken, din poesibok.
Så skulle man kunna säga.
Ja, just det. Det är kul. Pick up my magic sticks.
Det var Black Magic Woman med Santana.
Ja, alltså det här med att skriva, det har ju lite olika anledningar. Jag är uppvuxen i en familj där både min morfar och mormor och min mamma skrev egentligen för brödfödan. Min mamma skrev 1000 noveller ungefär till Fiktionalen och min morfar och mormor skrev. Men det finns ju andra anledningar varför man skriver, men det finns ju ändå någon sorts inre önskan eller lust eller kanske till och med tvång. Och varför skriver du?
Jag skriver nog för att uttrycka mig. Det är så det har börjat och det är så det är även idag. Att ja, jag har ett behov av att uttrycka mig och formulera mig och sätta ord på saker. För mig är det ju ord. För andra är det musik eller måleri eller vad det kan vara. Det kan vara tankar, känslor, händelser. Så, det är min drivkraft. Sen så är det naturligtvis idag också kombinerat med lite grann utmaning och liksom lusten att utvecklas i sitt skrivande.
Okay, just det.
Så att man, den finns ju också idag.
Man kan ha lämnat själva känslan att faktiskt börja göra sig av med både känslor och tankar och upplevelser till att faktiskt gå vidare och få det här att bli någonting som skulle kunna fungera som du har gjort i din diktbok, men fungera liksom för andra också. Mm. Att det finns en igenkänning eller det här som du säger med fantasier och idéer, att man på det sättet kan komma vidare. Mm. För jag tänker att det finns ju också idétorka kan man ju ha.
Absolut.
Och man kan få idéer när man inte ens har möjlighet att göra någonting av dem. Har du någon liten manik som du talar in, en liten mikrofon, en liten bandspelare, eller memorerar du det, eller skriver du ner om du vaknar på natten, en liten anteckningsbok bredvid sängen, eller?
Jag skriver ner dem. Jag har texter lite varstans i huset, i datorn och i små anteckningsböcker och på lappar och så. Det är så jag gör. För det här med kreativitet som du pratar om, det är ju ändå något, det är ju tillstånd som kommer och går. Det är bra att vara i det tillståndet, men det finns ju verkligen inte där alltid. Jag kan också tänka så här kring skrivande, att det är ju ett sätt, precis som du nämnde lite grann om tidigare, det är ett sätt att gå djupare in i sig själv. Alltså man kan lära sig mer om sig själv. Och när man formulerar vad det nu än är, en berättelse, en dikt, på ett papper eller i ett dokument på datorn, så ser man det med en viss distans.
När man sen läser det, ja.
Ja, precis.
En del författare som skriver professionellt och mycket, de säger att de vet inte vad som ska hända. Mm. Så att det verkar som att man kommer i ett flow där man kan nästan inte känna igen det man själv har skrivit. För är det jag som har formulerat det här, och var fick jag det här ifrån? Mm. Det har man också hört i intervjuer. Så att det är ju ganska härligt om man råkar komma i det tillståndet. Därför att det är ju en fantastisk närvaro och superkoncentration. Och som ett meditativt tillstånd, om det är roligt och det fungerar på det sättet.
Mm. Jag tycker ofta att det känns som ett skapande tillstånd. Mm.
Själv är mitt mesta skapande tillstånd när jag bakar bröd. Där tycker jag att jag är kreativ.
Mm, det tycker jag att jag också är då.
Ja. Ja. Nu skulle du läsa en dikt. Vad roligt.
Mm. Den heter Eld. Det finns en eld i mig. Den är stor som ett litet indiantält. Kring elden sitter sotiga råbarkade män. De talar med varandra och värmer sina händer. Deras röster fyller mitt rum med dikter. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep and the saviors
who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Hey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Vi lyssnade på I Want You med Bob Dylan.
Vilken häftig dikt, Ann-Katrin. Den är både vacker och lite farlig, tycker jag. Man ger många tankar och associationer. Men sen tänker jag så här, alltså, när skriver man? Eller när skriver du? Därför att du arbetar ju heltid, du har en häst som ska motioneras och ridas och som det är roligt att vara med, och du har en familj. Hus, alltså själva livet som lever på. Så att då undrar jag, tar du liksom, avstår du från saker och ting för att liksom kunna få tid att skriva? Eller sitter du uppe på nätterna? Eller hur samlar du det överhuvudtaget? För man behöver ju ställtid för allting som man ska göra. Det är inte bara att man ska liksom ha en idé eller tänka ut någonting. Men man måste liksom också ordna så att det här liksom, det är nu jag kan sätta mig.
Och det är ju det där du beskriver nu, det är ju det som är den stora utmaningen, tror jag, för mer eller mindre för alla som skriver. Därför att det är så mycket som konkurrerar med skrivandet hela tiden. Jag har försökt att hitta stunderna mer än att välja bort saker. Man kan inte välja bort barn, familj, djur har jag inte heller valt bort. Jobb, ja, det tar ju den tid det tar att ha ett heltidsjobb. Så att jag har tagit stunderna när de har funnits, och då är ju utmaningen att göra den här mentala omställningen helt enkelt, och liksom byta spår och liksom spåra in på det här området med skrivandet.
För det går ju inte fort. Det är ju inte så att man har 20 minuter här eller en och en halv timme där, utan det måste ju finnas kanske ganska stora sjok av tid.
Ja, helst. Det är ju det bästa. Och ibland är man inne i det, så kan man ju även klara sig med lite mindre sjok av tid. Om man har kommit igång med någonting. Ja, då kan man liksom ta vara på stunder på ett annat sätt.
Ja, för då är man liksom
redan, där lite grann. Ja, det där fungerar. Ibland får jag till det och ibland inte. Men när det fungerar så är det ju ett underbart sätt att bryta av, tycker jag, mot vardagen. Och att, alltså, man använder en helt annan del av sig själv och man skapar ju någonting. Jag känner mig skapande.
Man känner sig glad.
Ja.
Man blir glad efteråt, för det känns ändå som det har hänt någonting och man har gjort någonting som låg lite utanför det man kanske trodde att man skulle kunna göra.
Ja.
Får jag fråga dig, vad gör du nu? Alltså, håller du på med någonting nu eller är det hemligt? Ibland är det hemligt.
Ja, nej, jag håller på med texter. Jag håller på och skriver lite dikter och så. Det är vad jag kan säga.
Men det är inte någon just nu som du har som mentor, eller som det finns ingen sån process på gång just nu, utan nu är det liksom ett litet sån här liten paus till man får liksom igång någonting annat.
Ja, just nu så är det upp till mig.
Ja, men det är egentligen alltid med allting, men det är inte någon som pushar det. Det är inte precis något förlag som säger har en deadline.
Inte just nu, nej. Utan nu är det upp till mig, och sen så kanske det blir en mentor eller en kurs, eller det vet jag inte.
Nej, men det får vi se. Så. Ja. Nu skulle du avslutningsvis läsa en dikt till ur din bok Jag ser dig i Arktis.
Och den här dikten är avslutningsdikten som heter I Arktis. Ögonbrynet svala under ditt svarta hår. Din blick som blev mitt hem. Dina ögon som blev min enda boplats. Jag ser dig vid sjön om hösten. Luften är full och färgerna flödar. Din kropps rörelser en dans. Långt bort i Arktis ser jag dig. Framför snöberg och isar, mjuka i kanterna som bomull.
Tack så mycket att du ville vara med.
Tack för att jag fick komma.
Vad kul.
I want all on it. lead you back to me. Children's tale, the lonesome wail of a lion's roar.
Vi hörde The Lion's Roar med First Aid Kit.
Vi har nu hört Ann-Katrin berätta om sitt skrivande. Och skulle man vara intresserad av hennes bok som heter Jag ser dig i Arktis, så kan man hitta den på nätet på Bokus eller Adlibris. Det finns ju som sagt andra sätt att få ut ett budskap än att skriva en bok eller brev. Eller andra sätt. Men man kan vara på nätet. Och då kan man tänka sig att man kan alltid skaffa en blogg. Sen växer ju Facebook och Instagram verkar ta över även för väldigt många unga människor. Och sen har vi Twitter med sina 140 tecken som är en väldigt stram och begränsad form att strö tyckanden med. En som var tidigt ute och som är väldigt road av Twitter är ju vår kulturminister Carl Bildt. Jag tycker dock att det krävs betydligt mer av en minister av hans dignitet än att twittra ut och ner synpunkter från Sveriges regering. Det känns inte som om just den formen är särskilt seriös i det sammanhanget. Men nog är det skrivande alltid. Dessvärre har nätet också utvecklats i en del fall till att bli besvärligt för många människor som råkar ut för förföljelser och hat. Så att allting har ju sina sidor och hatskrifter har ju funnits även förut i sammanhang och i tider och tidningar. Här kommer nu Jasmine Cara med Can't Lie to Me.
You really expect me to believe?
Om du är intresserad av författarmöten så finns ju lokala möjligheter. Biblioteket har ju sin poesihörna och Kulturens vänner brukar också tillsammans med biblioteket bjuda in till författare till föredrag och samtal. Bokmässan i Göteborg är ju också ett sånt här stort evenemang i september där man bjuder in massor av författare till seminarier och möten med skrivande personer. Vibåten till Finland i mars brukar ha 8-10 författare som vid olika tidpunkter under ett dygn till havs läser, berättar och signerar böcker. Det är en spännande tillställning och man är ju där på båten och kan inte ta sig någon annanstans, vilket är meningen. Björn af Kleen skrev här förleden en krönika om detta där han hade varit deltagare bland annat tillsammans med Ingvar Carlsson. Och han var lite ledsen eller konstaterade att i hans kö var det inte särskilt många som stod, men i kön till Ingvar Carlsson var det väldigt många som stod för att få boken signerade. Men han konstaterade också att publiken bestod till mesta delen av damer i lättskötta frisyrer och färgglada kläder. Nu kommer Monica Tunnell med en vintersaga.
Som stampar genom drivisen i Kvarken, ett träningspass på Ullevi i Dis, gränsstation i Tornio och en gumma på en spark, landsortsfyr där snöstormen drar in, tät snö som gloppar i Maria Bergs backar, hett och svett på stadt i Härnösand, en tradare i snö Frusen först i kön till stads på Benny Luleå. Frusen.
Sist men inte minst när det gäller författarmöten så har vi på väldigt nära håll Umeå Littfest. Den går också av stapeln i mars, så det är ju inte precis ett evenemangstips eftersom det redan har varit, men det är värt att notera till nästa år. Det är lagom stort, det är väldigt mycket författare, det är möten, mat och mingel i 3 hela dagar. I år har det ju varit fokus på det samiska, men det var även andra författare där. Och det är överskådligt och det är spännande. Sofie Oksanen talade om ondskans mekanismer. Susanne Brøgger presenterade det som hon kallar för sin första seriösa skönlitterära roman. Åsa Moberg och Per Garton pratade om kärnkraftens fortsatta farlighet i någon bok som jag tror heter ett dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten. Så att där kan man gärna vara och mingla och träffa författare och få böcker köpta och signerade. Så jag kan rekommendera den här Umeå Littfesten. Nu ska vi lyssna på Dixie Chicks i en version av Mississippi som bland annat pratades om i Gills veranda.
Yeah.
i evenemangstips så är det så att det verkar som att just nu så är det lågsäsong i Örnsköldsvik. Vad som händer är att Herman Lindqvist kommer den 23 på Världsbokdagen. Annars är det ju så att Umeå ligger nära till hands och vi har ju ett samarbete med huvudstadsåret. Så då kommer det att den 23 maj kommer det finnas någonting som heter Norrländsk passion. Som är ett stort samarrangemang mellan olika teatergrupper och kulturella föreningar som kommer att finnas i på arenan Fjällreven Center i Örnsköldsvik. Annars så följer ju Umeå det samiska året och nu har man kommit till vårvintern eller det som också kallas för uppvaknandets årstid. Och där skriver skådespelerskan Åsa Simma hur hon beskriver uppvaknandets tid. Dagarna tänjs med ett ripsteg om dagen, väcker till liv, istapparna droppar, brister i glädjetårar, uppvaknandet framkallar rörelse. De väntande renvajorna som bär det nya livet inom sig blickar mot nordväst, medan jordens längtan till uppvaknandet föser undan snötäcket. Renvajorna vet, snart är det dags att återvända till samma barfläckar som tagit emot hennes kalvar år efter år. Så kan man beskriva den här tiden som vi just nu befinner oss i. Annars har ju Umeå ständiga utställningar. På Bildmuseet har de just nu Katarina Pirek och de har Gitarrmuseet som ett nytt museum. Där de har en utställning som heter The European Capital of Hardcore. På Västerbottenmuseet så har man någonting som heter Made in Sápmi. Nu ska vi lyssna på Så enkelt är det med Börje Ring.
En man får på ett blixtbesök ut på landet till sin far som levde där med sina katter. Jag stannar inte länge här, jag har ont om tid idag. Det snurrar runt mest hela tiden. Jag sliter men får inget gjort. Jag är ett nervrock när som helst. Säg varifrån får du din stillhet? Den gamle lutar sig tillbaks. Lyssna nu på mig en stund. För det är faktiskt ganska enkelt. När jag sover, sover jag. När jag vaknar, vaknar jag. När jag tänker, tänker jag. När jag äter, äter jag. När jag jobbar, jobbar jag. När jag drömmer, drömmer jag. När jag talar, talar jag. När jag lyssnar, lyssnar jag. Säg, vad är detta nu för prat? Jag gör ju likadant som du, men ändå når jag ingen stillhet. Den gamle lutar sig tillbaks. Lyssna nu på mig en stund. Du gör det mesta annorlunda. När du sover vaknar du. När du vaknar tänker du. När du tänker äter du. När du äter jobbar du. När du jobbar drömmer du. När du drömmer talar du. När du talar lyssnar du. När du lyssnar sover du. Men när jag sover, sover jag. När jag vaknar, vaknar jag. När jag tänker, tänker jag. När jag äter, äter jag. När jag jobbar, jobbar jag. När jag drömmer, drömmer jag. När jag talar, talar jag. När jag lyssnar, lyssnar jag.
Nu kommer vi alldeles strax att få höra Anke Hagström läsa novellen Kulturkrock. Och därefter kommer Bo R. Holmberg att läsa dagens dikt. Jag tackar för mig. Ha det så bra. Hej då.
Jag ska läsa Kulturkrock som Herman Lindqvist har skrivit. Den är tagen ur boken Gallfeber som kom 1989. Kulturkrock. Många ilsken svensk affärsman har lämnat Frankrike mumlande att fransmännen inte kan vara rätt möblerade i roten. Man blir inte klok på dem. Och samtidigt kan hans franska motpart sitta vid sitt skrivbord och utbrista: Gud bevare oss för nordmännen. Bägge två har alltså drabbats av en kulturkrock. Och svensken är övertygad om att det i alla fall inte var han som gjorde fel. Men med kulturchocker är det som med skönheten. Den sitter i betraktarens öga. Och det är mycket troligt att svensken bröt mot en rad oskrivna lagar och bud utan att han visste om det. Ta bara en sån sak som tidpunkten för mötet. Svensken är uppfostrad att infinna sig exakt på angiven tid. Fransmannen kom alltid för sent. Detta är ett filosofiskt problem. Se bara på hur fransmannen frågar vad klockan är. Quelle heure est-il? Frågar man på franska. Ordagrant betyder ju det. Vilken timme är det? Han frågar inte exakt vilken minut och sekund kronometern visar i detta ögonblick. Svensken som är hembjuden till någon klockan 7 på kvällen stryker antagligen runt kvarteret minuterna innan för att exakt klockan 7 kunna ringa på dörren. Så var det ju bestämt. Den franska värdinnan kan då stå i duschen och värden kanske sitter i sin bil på väg från jobbet. Att komma störtande så där exakt klockan 7 uppfattas som lite påfluget och oartigt i Frankrike. Så inleds då förhandlingarna. Fransmannen pratar och pratar, tycker svensken. Han slutar aldrig. För svensken, väl uppfostrad som han är, väntar på sin tur att få säga något. Fransmannen kanske aldrig slutar. Han uppfattar nämligen svenskens tystnad som att denne inte förstår eller inte accepterar argumenten. Så han fortsätter, upprepar, förtydligar tills han blir bleu blanc rouge i ansikte, otåligt väntande på en signal från den tröge svensken. Att han uppfattat vad som sagts. I Frankrike avbryter man varann så fort man förstår eller vet vad den andra ska säga. På det sättet får man dessa spännande snabba diskussioner där argumenten studsar som smärsbollar över nät och slipper dessa tröga långsamma svenska diskussioner med bollar slagna långt nerifrån baslinjen. Svensken duar gärna alla människor. I synnerhet kollegor, personer i samma ålder eller yngre. Det gör man absolut inte automatiskt i Frankrike. Svenskens du kan bli låsningen mellan honom och hans tilltänkta kompanjon. Fransmän uppfattar svenskar som snålar. För en typisk svensk rökare tar upp sin ask, knackar ut en cigarett till sig själv och stoppar ner asken igen. Han kan rent av be att få köpa en cigarett av en bordsgranne. I civiliserade länder bjuder man alltid sina medmänniskor av allt man tar själv. Cigaretter, tabletter eller en drink till. Svensken vill också genast dela på allting. Dela på notor, dela på bensinkostnader etc. Det uppfattas som snålhet. Istället betalar man turvis. Jag idag, du imorgon. Svensken tackar hela tiden. Till exempel för maten då han äter middag hos en fransman. Och så håller han gärna ett lite töntigt tal om den goda maten och den vackra värdinnan. Detta uppfattas som något oerhört exotiskt. Vad hade svensken väntat sig? Otäck mat? Ett taligt bevis för att han blev glatt överraskad. Tacka för senast gör man bara i Skandinavien. Svensken uppfattas som tillknäppt och stel när han bara är blyg. Men efter några drinkar sätter svensken igång och pratar. Han har en typisk ketchupflaskig personlighetstyp. Först kommer inget, sen kommer inget, men sen plötsligt kommer allting på en gång. Först svarar han bara enstavigt och avmätt. Sen plötsligt berättar han allt, och jag menar allt, om sig själv, sin barndom, sin hustru, sina älskarinnor, sina chefer och kollegor. Svensken klär sig gärna lite bekvämt och uppknäppt. I Frankrike är man i synnerhet på ämbetsverk och i officiella sammanhang mycket formell. Och många svensk, jeansklädd och med träskor försedd byrådirektör skulle inte ens passera vakten i det franska ministeriet. I Frankrike hälsar man högt på alla då man kommer in i ett rum och man tillägger monsieur, madame eller vad som gäller just det rummet. Och så tar man alla i hand. Svenskarna drar sig för kroppslig beröring och det uppfattas av fransmannen som stelt och oartigt. Slutligen, vi svenskar är ganska dåliga på att konversera. Prata bara för pratets skull. Våra samtal måste alltid utmynna i någonting. Åtminstone måste vi slå fast vem som har rätt eller fel. Varje åsikt måste bemötas och så pratar man för eller emot tills någon har gett upp och alla tycker likadant. Fransmännen älskar att prata och de pratar ofta ganska bra men slänger fram olika åsikter. Men ingen försöker bevisa att den andra har fel. I Frankrike är det alltid fullt möjligt att personer runt ett bord har helt olika åsikter i viktiga frågor. Men de pratar med varann i alla fall. Och ingen kommer nästa dag och säger, hörru du, det där du sa om kärnkraften var rakt åt helvete, det är troligt att han inte kommer ihåg vad han sa. Det är alltså inte så underligt om svensken återvänder hem, lätt skakad av kulturkollisionen. Det är heller inte så konstigt att Frankrike är konsulternas paradis. Det finns massor med folk som lever på att försöka lossa blyga svenskar över dessa första hinder. Sen går det bra.
Vägen till kärlekens paradis. är gammal, men evigt ny. Två händer kan mötas, händelsevis inunder ett paraply. Två händer kan mötas i glädje. Två händer kan mötas i sorg. Och två händer kan mötas för vinningsskull på världens marknadstorg.
Du har lyssnat till veckans dikt som lästes av Bo R. Holmberg. Och dikten vi hörde var Strof i april, som är skriven av Nils Ferlin och hämtad ur samlingen Barfota barn från år 1933. Och avslutande musiken känner ni säkert igen, det var Johannes Brahms Lullaby.